Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Landskrona Boys-podden befinner sig i VIP:en på Landskrona IP. Och det är ett passande ställe att vara på eftersom vi har en very important person på besök i form av Landskrona Boys lagkapten Filip Andersson. Varmt välkommen hit.
Många tack.
Hur känns det att vara med i Landskrona Boys-podden?
Ja, men det är kul. Mäktigt. Första gången också faktiskt. Så det blir en debut.
Vi kommer att avhandla en hel del ämnen i den här podden, men vi börjar som brukligt i intervjupoddarna med en liten faktaruta. Första frågan, en enkel sådan. Hur gammal är du?
31.
Var bor du?
I Landskrona.
Vad gör du vid sidan av fotbollen?
Jobbar som ekonomiansvarig på Hexis.
Familj?
Sambo och en son.
Moderklubb?
Teckomatorp.
Senast du åt, vad åt du?
Det blev ugnsbakad falukorv faktiskt med potatismus.
Senast du pratade i telefon, vem pratade du med?
Ja, det var ju du faktiskt. Kan ha varit Billy också.
Ja, precis nu innan inspelningen.
Ja, vi säger skulle, Billy på detta.
Vi senast du tittade på tv, vad tittade du på? Jag
följer Farmen lite smått.
Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på då?
Riks FM, salig blandning.
Har du någon speciell genre du gillar inom musik?
Väldigt, väldigt mycket periodare, så det kommer att gå. Men Bruce Springsteen är väl en som alltid kommer tillbaka.
Din viktigaste vardagsrutin?
Gröten på morgonen.
Den behöver du för att komma igång.
Den är viktig.
Fritidsintresse?
Golf.
Vad är det som gör golf så härligt att spela?
Väldigt långsam sport, avkopplande. Ja, lite social sport också, så det är mysig sport.
Tyngsta merit?
Ja, fotbollsmatcherna i Landskrona.
Bästa fotbollsmatch du spelat?
Det är ganska färskt i minnet, men HIF hemma för säsongen är den ploppar upp.
Den håller du högt?
Den var mäktig.
Var det på grund av sättet ni vann? Liksom, var länge sedan senaste derbysegern? Eller vilka faktorer väger du in som gör att just den matchen är så pass speciell?
Det är en kombination tror jag faktiskt. Och sen är det lite hur matchen utspelar sig också. Att de tar ledningen och sen kvitterar vi och sen avgör vi när det är väl en kvart kvar ungefär. Så det är väl, nej, det är väl helheten kring alltihopa liksom. Och sen även scenerna efter matchen också liksom, när vi en hel del från laget tar sig till lokala pizzerian och fortsätter firandet.
Bästa spelaren du spelat med?
Det får nu bli Viktor Claesson i så fall.
Bästa spelaren du mött?
Bra fråga det där faktiskt. Det får bli Viktor Claesson på den också då.
Både bästa spelaren du spelat med och mot helt enkelt. Bästa tränaren du haft?
Ja, man måste väl nästan säga, säga Max på den nu då.
Max och Billy kanske.
Ja, Adrian får väl ett litet plus där också.
Din favoritboysare genom alla tider?
Håkan Söderstjärna.
Varför just Håkan Söderstjärna? Vad hade du tyckt om hos honom?
Nej, men en underhållande spelare plus att han är från Teckomatorp, så det väger in.
Inspiratör? Vem har du som inspiratör eller haft under karriären?
Nej, men tidigt när jag kom upp på A-truppen så var det Malmqvist som var Linus Malmqvist som var förebilden. Så han har man väl ändå hämtat en hel del ifrån.
Ditt livs värsta ögonblick?
Nu är det fast i minnet också, men hälsenan var inte, den var inte superrolig. Sen är det ju såklart bortgångar inom familjen också som är extremt hemska liksom. Så det är väl, ja, det är väl, jag får nu lägga det på det ändå.
Ditt livs bästa ögonblick?
Debuten i Landskrona, A-laget.
Då är vi klara med faktarutan. Och vi stannar till lite vid ett av svaren du gav här på just kring hälsenan, skadan som du odrog dig förra säsongen. Några dagar efter den skadan så pratade min kollega Erik Persson med dig och då sa du citat: jag har nog aldrig känt mig så svag psykiskt som jag gjorde igår. Nu när du är tillbaka på planen, om du blickar tillbaka till när den här skadan inträffade, vad rörde sig i huvudet där och då, kopplat till att, ja, du även nämner det som ett väldigt tungt ögonblick liksom i livet?
Ja, nej, men det var jobbigt såklart, dels fotbollen, men även att, ja, privatlivet också påverkade så mycket som det gjorde. Först gå med gips liksom, och sen gå med stövel och, ja, inte kunna bidra någonting alls där hemma liksom. Plus att man inte får spela fotboll, rehab i alla ära liksom, men det är ju svintråkigt. Så det var ju, ja, men det är kombinationen däremellan liksom. Vissa skador kan man ju ändå fortsätta leva privatlivet, och då känns det lite lättare. Men när både fotbollen och privatlivet påverkas så blir det, ja, det var väldigt tungt.
Hur hanterade du det, just den dubbla smällen så att säga, att det blev både privat och fotbollsmässigt som det påverkade så att säga?
Ja, när man vilar så hade jag alltid ett uttryck att tycka aldrig synd om dig själv. Och det var väl lite det man fick tänka liksom, antingen så skiter man i det eller så gör man någonting åt det liksom. Och då var det, ja, nej, men det är bara att fortsätta kriga på och försöka hålla mörkt uppe. Och det var väl lite det jag gjorde, skötte rehaben. Ja, väldigt, väldigt många timmar som spenderades där, och det blev ju en morot någonstans, och sen gick det ganska fort framåt ändå.
Hur såg dagarna ut under den här rehabperioden fram till att du sen kom tillbaka till planen inför den här säsongen och var redo att spela igen? Så att säga.
Ju när jag var komisk var att jag var föräldraledig från jobbet också under tiden som det skedde liksom. Så det var ju typ i stort sett bara att avbryta den. Försöka jobba så mycket som möjligt, men sen kunde jag lägga rehab-tiderna utifrån mitt eget schema. Så det blev ju rehab hos Thomas Mårtensson varje förmiddag eller varje morgon. Och sen jobb på det liksom. Så det blev ju, man fick ju ändå timmarna att gå, vilket var skönt.
För några år sedan så hade du problem med en knäskada som också påverkade det, att du inte kunde spela så mycket. Om du jämför den frånvaron med den här hälsskadan, var denna betydligt värre, påverkar den dig på ett annat sätt liksom?
Ja, men både och ändå. Det är typ egentligen två olika skador där knäskadan var väldigt, väldigt diffus. Och då tänker jag mest på hur lång rehabtid. Hälsenan är ju, ja, brukar vara i snitt 9 månader, och så är man tillbaka 9-12 kanske. Men knäskadan kunde vara en månad, men det kunde också vara 2-3 år liksom. Det var ingen som visste, och det blev ju nästan bakslag på bakslag med den skadan också. Så det var väldigt, väldigt diffust. Så på så vis var det jobbigt. Men sen privatlivet påverkades inte alls lika mycket som det gjorde denna gången. Kan man med sonen också göra liksom. Han var inte i världen då. Nej, så det är väl en kombination tycker jag.
Hur mår kroppen idag nu när du är tillbaka på planen? Känner du några krämpor, eller är du helt 100 återställd så att säga?
Igår var en tuff dag efter Häcken-matchen. Efter Ingelholm också förra veckan. Det var så ganska kämpigt dagen efter. Men det är inte så att det gör ont, utan det är bara att man känner sig seg generellt i kroppen. Så skadan känns, tar i trä, väldigt, väldigt bra.
Du nämnde det själv, Häcken-matchen i måndags. Vi spelar in detta avsnittet på onsdags eftermiddagen, så det har gått snart 2 dygn sedan kuppskrällen mot Häcken. Ett lag som spelade i Europa League förra säsongen, regerande cupmästare, 2022 års allsvenska mästare. om du ska liksom sätta den skrällen i perspektiv, hur pass stor var den bedriften av laget att ni lyckades välta Häcken här i måndags?
Jo, nej, men det var fantastiskt. Hela laget behövde det också. Ganska, inte supertung försäsong, men ändå väldigt blandade prestationer och resultat. Där vi behöver någon framgång. Så på så vis så väger matchen väldigt tungt. Sen är det, jag tycker typ Malmö cupmatchen för några år sedan väger mycket mer än vad Häcken gjorde nu i måndags. Men med det sagt så ska vi inte ta från den prestationen vi gjorde, för det. Både resultat och spelmässigt så tyckte jag vi var värda att vinna. Vi var bättre än Häcken i måndags.
Om du jämför då den här Häcken-matchen med tidigare matcher på försäsongen, vilka steg känner du att ni tog? Vad var det främst för delar som ni förbättrade i den här matchen?
Ganska många olika delar tycker jag. Dels att vi vågar släppa loss på ett annat sätt. Det känns inte som att vi springer runt och funderar på vad vi ska göra, utan det sitter där liksom. Och sen är det framförallt duellspelet där vi vinner extremt många dueller, vilket leder till att vi får fördelar i det andra och även skapar en hel del målchanser på bollvinster. Så det är nästan det jag tycker är ett stort framsteg jämfört med tidigare matcher under försäsongen, att vi krigar på extremt mycket och vinner betydligt fler dueller än vi gjort tidigare.
Nu var ju det här resultatet och den här prestationen såklart ett väldigt starkt kvitto för laget, men överlag annars, vad känner du att ni står för tillfället nu med snart en månad kvar till premiären?
Ja, du frågat efter BP så hade man kanske sagt något annorlunda, men nu, idag känns det fantastiskt bra liksom. Sen är det en match liksom, det gäller att prestera över tid också. Så nej, men det känns väl ändå helt okej, tycker jag, för de bitar vi har tränat på börjar sitta mer och mer och vi tar steg framåt.
Är det någon speciell spelare i laget som du tycker har stuckit ut i positiv bemärkelse här på försäsongen?
Ja, det finns ju spelare som alltid, som redan förra året var suveräna liksom. Men de som, typ som man Häckenmatchen nu, som Max Nilsson gick in och gjorde det riktigt, riktigt bra. Sen Vincent tycker också att tagit stora steg från förra året. Så det är väl de. Ja, Lindman också. Fått spela ganska mycket under försäsongen och tagit för sig rejält. Så det är väl i så fall de tre som sticker ut lite extra.
Vi ska gå över till och prata om det som skedde efter, eller precis innan förra säsongen till slut. Dagen innan sista seriematchen så blev det klart att du förlängde ditt utgående avtal med ett år. Det är ett scenario som har upprepat sig några gånger. Just den här kontraktsförlängningen kom ju då under en period där du höll på med rehaben just kring hälskadan som vi har pratat om. Hur gick dina tankar den här gången när du förlängde kontraktet?
Ja, nej, men det kontraktet var väl en längre process denna gången än vad det var tidigare. Redan när skadan skedde och operationen hade gjorts i somras då, eller förra sommaren, så hade jag en diskussion med Billy och vi pratade lite. Och det var väl nästan högt i tak där liksom, men det var att vi kände på varandra, vi avvaktar sig lite hur skadan tar sig. Man vet aldrig om man kommer tillbaka och vilket skick man är i. Men sen i oktober och november så kände jag att nu började hända lite grejer med kroppen och man kan trycka på mer och mer. Även göra en del träningar. Och det var väl, ja. Och då tackar man att ta emot från förtroendet från Askrona liksom. Så det var väl egentligen så mycket mer snack när jag väl kände att skadan har tagit sig väl.
Var det ett givet beslut där och då att förlänga kontraktet när du väl kände att kroppen svarade liksom?
Ja, men så var det ju. Och det var väl lite det Billy och Boys också kände, att kroppen har reagerat bra på skadan. Så det var väl, ömsesidigt.
Innan dess då, med tanke på skadan, fanns det några liksom tvivel från ditt håll att komma tillbaka och teckna ett nytt avtal och så, med tanke på den långa rehabperioden som skulle följa på den skadan du fick där i maj?
Ja, nej, men det är klart det har. Direkt när skadan skedde och första dagarna därefter så var det inget snack. Det var det jag ska ta mig tillbaka oavsett liksom. Sen är det klart det går perioder där man tänker, håller man, orkar man komma tillbaka i fysisk form? Det krävs ändå ett antal timmar träning också för att komma tillbaka. Så det är klart att man har tänkt på det, men ja, majoriteten av tankarna har alltid varit att jag ska ta mig tillbaka.
Du har ju, till skillnad från många andra i laget, så jobbar du ju vid sidan av fotbollen. Hur ser ditt upplägg ut nu? Boys har ju lagt om från att tidigare ha tränat väldigt mycket på eftermiddagar, så är det betydligt mer förmiddagspass nu. Hur fungerar det upplägget för dig? Har du något specialupplägg eller liknande?
Ja, nej, men det kan man väl säga, det är specialupplägg både på jobbet och även här liksom. Vi har en del dubbelpass, och när det då är exempelvis, om det har varit mycket nu under försäsongen, då har det varit fotboll på förmiddagen och så har det varit ett gympass på eftermiddagen. Då har jag fått frihet under ansvar, kan man väl säga, att jag kör mitt styrkepass på egen hand. Om jag kör det direkt efter första passet eller om jag kör det på kvällen, då har jag fått fria tyglar. Och sen är det såklart arbetsgivaren också, att de accepterar att jag åker iväg på förmiddagar och en del längre resor. Så nej, jag är evigt tacksam, både från Boys sida men även arbetsgivaren såklart.
Du har varit Landskrona Boys trogen i en väldans massa år. Säkert fått den här frågan en miljon gånger tidigare. Men vad är det som gör klubben så speciell för dig? Vad är det som är den liksom drivande faktorn till att du väljer att stanna år efter år?
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bra fråga kanske, men nej, men dels det är lokalt, bo i Landskrona, det är väldigt, väldigt bra på så vis, men sen är det ju klubben i sig, liksom supportrarna, men även alla personer som jobbar runt klubben, alla ideella arbetare, folk på kansliet som jobbar i shoppen, det är helheten liksom, väldigt familjär klubb som gör att man trivs väldigt bra.
Blir ju mer och mer unikt i dagens fotboll att en spelare stannar på ett och samma ställe i så pass många år. Liksom, vad har det för betydelse för dig, den här känslan av att liksom vara klubben trogen och liksom ha den här starka kopplingen till Landskrona och till Landskrona Boys?
Nej, det är väl inget jag går och tänker på sådär varje dag, utan det är väl, ja, nu när du säger det så är det klart det är mäktigt att man har varit i denna förening så pass länge, men det är väl inget att gå och fundera på i det vardagliga, utan man kör på.
Du har ju varit med om upp- och nedgångar under de här åren. Om du ska plocka fram några av de bästa minnena du har varit med om i den här klubben som har fäst sig allra mest, vad tänker du på i det fall?
Ja, nej, men derbyn när vi tog det förra året, helt klart. Sen har vi även uppflyttningen. Vi hade många knackiga år där i division 1. Sen hade vi Karlskrona var det hemma. Då har vi säkrat avancemanget sista omgången. Vi hade såklart chansen två matcher tidigare också, men misslyckades. Så det var en väldig lättnad och det kändes som nu är ny klubben på gång liksom. Nu har det negativa spåren vänt. Så det var fantastiskt. Sen har vi även avancemanget uppe i Uppsala med Dalkurd. Fantastiskt trevlig hemresa. Fina timmar av bussen där. Men nej, det var magiskt. Och sen även firandet dagarna efter där också. Så det är väl, uppflyttningen ligger väl högst och sen kommer väl derbyvinsterna med Tjorg förra året.
När har det varit som mörkast att vara boysspelare? under din period?
Ja, det var väl de första, vad hade vi, 5-6 inledande omgångarna i när Svestan var tränare. Jag tror det var, vi hade ju åkt ur året innan, ja. Och sen startar vi väl med, vad har vi, en poäng på de första 6 matcherna tror jag det. Då kändes det inte som att det var super mycket hopp. Så det var en riktigt tung period. Och sen även nedflyttningarna från Superettan har också varit extremt tunga. Hela året var vi kände sig som vi var ute redan i omgång 25 liksom. Så det var så väldigt, väldigt tungt. Men ja, det är skönt att den tiden är förbi.
Ja, det är den. När ni tog klivet upp den här matchen du pratade om, Uppsala-kvalet mot Dalkurd 2020. Det var ju 2 år efter att Boys hade gjort ett rejält omtag och Billy Magnusson och Max Möller kom in i klubben och man la om strategin i grunden i princip. Du som har varit med om allt detta, både det som kom innan och det som kommit efter. Vad känner du när du ser tillbaka på det vägvalet? Vad var det viktigaste i Boys beslut där och då? Som kunde lägga grunden till det som har kommit sen?
Ja, nej, men de besluten som gjordes där var Boys nästan tvungna att göra. Ekonomiska resurser som minskade såklart efter ganska många tunga år. Och så får vi in Billy och Max. Som maximerar allt de kan, känns det som, utifrån resurserna, och gör det fantastiskt. Vi får in en fantastisk trupp. Framförallt utanför plan bygger en extrem sammanhållning som gör att vi lyckas nå de resultat vi får sen också, tillsammans med taktiska kunskaper såklart från tränarna. Men det känns som Boys hamnar i ett läge där vi är tvungna till att göra saker annorlunda. Och där är ju Billy och Max fantastiska liksom, tillsammans med resten av föreningen.
Hur var det att vara en del av det som då hade, som sagt, upplevt så många år tidigare innan dess också i klubben? Hur märktes det här omtaget innanför väggarna liksom?
Ja, men jag tror många var skeptiska till början, med all rätt liksom. Det var ju inte superstjärnor som kom ut på träningsplanen i uppstarten januari liksom. Men samtidigt så var vi medvetna om situationen och ja, det gav snabbt resultat också. Ganska halvtung inledning kanske, men efter 5-6 matcher i ettan där så såg man att resultaten började komma och sen bara rullade på. Vi var ändå hyfsat nära första året redan.
Även efter det omtaget har ju Boys liksom successivt tagit nya omtag, även om Billy Magnusson och Max Möller såklart är kvar i klubben, men väldigt många spelare har ju bytts ut längs resans gång. Det har blivit en yngre profil och man har börjat varma spelare från andra håll och kanter, i både inrikes och utrikes. Du och Amar Kadura är ju två trotjänare som finns kvar. Vad tror du själv att det har för betydelse att liksom ni finns som två stöttepelare och kulturbärare i omklädningen som möter på plan?
Ja, nej, men jag tror det är viktigt någonstans att hitta en mix. Man behöver nya spelare med ny energi och nya tankar. Och sen behöver man väl ha en kvar en stumme också som någonstans visar att det är denna grunden vi har att stå på. Så jag tror ändå, ja, nej, men det känns bra. Jag tror det är viktigt att ha kvar en del kulturbärare också som sätter sin prägel på det, och så kommer andra spelare med sin prägel. Så det, en mix där blir väl det bästa.
Just med tanke på att många av de lite äldre spelarna som har varit länge i klubben innan har lämnat, har du själv någon gång liksom varit orolig kring din egen status i klubben, om du förstår vad jag menar, kopplat till att man har gjort ett omtag och varvat mycket ungt och nytt de senaste åren?
Ja, nej, men tanken har ju alltid slått den. Man ska aldrig vara säker på, nu har man ju förlängt många gånger liksom, man ska aldrig vara säker på att det ligger ett nytt kontrakt efter varje år liksom. Så det är klart man har tänkt tanken, framförallt när vi har föryngrat truppen extremt mycket. Det var väl någon säsong där vi, ja, de flesta äldre fick lämna liksom, och så fyller vi på bara med yngre liksom. Så det är klart att man har tänkt tanken också, att man är kanske en av dem som får lämna och bli ersatt av en yngre. Men ja, sen, jag tycker inte man ska gå och fundera allt för mycket på det, utan det är bara att kriga på.
nu inför den här säsongen. Vad har du för förväntningar på laget? Nu har ju BoIS kommit 6-7 i Superettan de tre senaste åren. Många drömmer ju såklart om att klubben ska ta klivet upp. Vad känner du att man kan kräva av det här BoIS-laget den här säsongen?
Ja, men någonstans så måste man sträva uppåt. Vi måste ändå ha ambition att vi ska bli bättre än förra året och vi ska närma oss topplaceringen i Superettan, helt klart. Det måste vi ha som målsättning också för att kunna utvecklas och hitta nya morötter, eller man ska säga, att vi kan, ja, att vi har någonting att sträva mot, att vi inte blir bekväma och nöjda. Sen är det som sagt, vi tappar ganska stor spelarrotation förra året, framförallt sommarfönstret liksom, fick in nya spelare som ska lära sig spelsättet liksom. Nej, men jag tycker ändå vi kan ställa hyfsat höga krav på BoIS denna säsongen. Men stor förhoppning om att bli ännu bättre detta året.
Just det du nämner, att tappa några tunga pjäser förra säsongen, det har ju varit ett återkommande tema år efter år de senaste åren, att BoIS har slussat vidare spelare till högre nivåer. Hur svårt är det liksom, dels i liksom, du som lagkapten och ledare i en grupp, att få ihop en ny grupp med liksom nya individer som ska växa in i andras luckor liksom?
Nej, men det är såklart man har en viktig roll där, och ja, säljer vi en bra spelare så är det svårt att köpa in en liknande liksom. Det är inte riktigt så det fungerar här, utan man tar in spelare som är, ja, som på sikt kan bli som de spelarna som vi säljer liksom. Så det är klart att det blir alltid en övergång där, det är svårt att sälja en spelare, så har vi en ny i truppen som kommer in och gör exakt likadant. Så det är någonting som man får leva med, men någonstans gäller det ju att ha sin grund och sin stumme och bygga vidare på den. Jag tror det är viktigt, framförallt när spelare kommer och går.
Utöver dig själv då, så i egenskap av lagkapten och Amor Kadora, vice lagkapten som också har en lång bakgrund i klubben, vilka spelare ser du som med starka ledaregenskaper i truppen?
Nej, men Kadora är ju en fantastisk ledare liksom. Väldigt rak, och det uppskattas i fotbollsvärlden. Sen finns det ju Hedenqvist, som också tar för sig väldigt mycket. Bruse Poselius också tar för sig. Sen kan man vara ledare på olika sätt också, det är väl de som syns och hörs mest liksom. Sen finns det ju, ja, typ Adam tar ju, syns kanske inte supermycket, men han tar ju ändå ett stort ansvar och ja, pratar mer i det tysta kanske.
Kopplat till målsättningar och drömmar och så vidare, hur mycket hägrar liksom drömmen om allsvenskan för dig att en gång få beträda den allsvenska planen med BoIS?
Nej, det är ju såklart varit mäktigt liksom. Man har ju ändå strävat efter nu i 16-17 år liksom. Så det är klart, det är ju målsättningen fortfarande, det ska man ju inte komma in och få in med. Men det hoppas vi, men ja, vi får se.
Om BoIS går upp i allsvenskan den här säsongen, då tvekar du inte om du får ett nytt avtal på bordet?
Ja, då hoppas vi Billy lägger fram ett nytt kontrakt.
Vad tror du kommer krävas av klubben då för att, eller av laget för att ta de stegen, kanske redan den här säsongen men även på sikt? Vad är det som behövs både på och utanför planen för att BoIS en dag ska vara redo för att ta den här klivet?
Nej, men utanför planen, om man ska säga, med träningar och allt det där liksom, så tycker vi att det är ett stort steg med att träna förmiddagar och lägga in dubbelpass liksom. Det är så det ska fungera på elitnivå liksom. Då har vi alla förutsättningar, vi har ett gym och lite sådana grejer, så där ser jag inga tveksamheter, utan där har vi väldigt bra förutsättningar idag. Och sen på plan så det handlar egentligen om att vi ska fortsätta leverera, men vi måste göra det 30 omgångar. Förra säsongen var väldigt hackig på så vis. Kom in i bra flow där vi gjorde ett antal bra matcher och sen kunde vi dippa och så vidare. Så det gäller att vi hittar en jämnhet och att vi undviker de stora dipparna liksom. Utan det är stabilt över en hel säsong.
Vilka lärdomar kan man dra från det? Att undvika dipparna, hur åstadkommer man det på bäst sätt? Att kunna hitta en jämnare nivå över 30 omgångar?
Dels är det ju en hög lägstanivå, det är väldigt viktigt, och sen är det ju, någonstans handlar det också om att man tar varje match för vad det är. Det är klart det är lätt att tagga till HIF hemma liksom, men det är kanske lite tuffare att möta Sandviken borta. Så där också, poängen är ju, det är ju samma poäng i båda matcherna liksom. Så det gäller ju att man förbereder sig väl och verkligen lägger ner samma jobb i båda matcherna.
Vi ska gå över till ett väldigt roligt segment, tycker jag. Jag har ju gett dig i uppgift innan den här podden att fundera lite kring en drömelva med spelare i, som du har spelat med i BoIS helt enkelt. Du får lov att formera den exakt som du vill, men jag tänker att du säkerligen vill ha en målvakt till att börja med. Vem har du valt som målvakt?
Akadu är given då. Den är solklar.
Vad är det som gör att han blir given i din elva?
Nej, men det han har presterat de senaste åren nu har varit helt otroliga. Liksom. Det är otroligt viktigt för laget och en fantastisk målvakt.
Sen kommer vi till backlinjen. Hur har du valt att formera den? Hur många backar? Vilka backar?
Jag vet inte, men kanske ska ta det spontant där. Liksom. Men jag kommer inte placera mig själv i alla fall. Den är given. Ja, men det är ju några backar man har spelat med oss under dessa åren. Men Jocke Persson var ju extremt duktig. Sen Patrick, svag för oss.
Patrick Wadike, ny series.
Klass fortfarande. Sen, jag får nu köra en trebackslinje. Vi har väl inga riktigt bra högerbackar heller. Så vi får köra en trebackslinje och sätter in Linus Malmqvist i den trebackslinjen också.
Inspiratören Linus Malmqvist. Då går vi över till mittfältet. Vad har du för namn att bjuda på?
Ja, Hampus far måste ju vara med. Den är given. Så han får väl ta en höger ytter.
Sen tänker jag ju en wingback-roll också. Spelar ju ytterback i
Norge. Ja, så det klär honom. På centrala mitten. Johan Persson var extremt nyttig. Så jag får sätta in honom också där. Sen har vi Surprise. Måste också vara med. Sen får vi köra. Vi kör Filip Olsson och Melker Heier i den också.
Ett femmanna mittfält helt enkelt. Två platser kvar. Vigda till forwards. Vilka väljer du då?
Då tar jag Per Cederqvist. Vi är tillbaka långt i åren.
Ja, en härlig mix av gammalt och nytt.
Jag vet inte om de passar så bra ihop, men det spelar min roll. Vem ska vi sätta bredvid där? Vi kör Per Cederqvist och Karim Sadat. Tungt anfall.
Karim Sadat. Varför just de två?
Ja, det är en bra fråga egentligen. Det har väl inte någon jättetanke bakom, utan det är tunga forwards på förhand, så det dunkar långt. Hade inte passat BoIS så bra idag kanske, men bra förr i tiden kanske.
Ja, inte lika possession-inriktat som ni spelar nu i verkligheten, men en härlig mix. Med det är vi klara med det här avsnittet av Landskrona BoIS-podden. Jag säger stort tack Filip Andersson för att du gästade.
Jag som ska tacka.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.